Välkommen till framtidspodden Kjellander och Björk med mig Mats Björk och med Andreas Kjellander. Varje år produceras mer än 100 miljoner ton textilier i världen, däribland smått osannolika 20 plagg per invånare på planeten. Det blir 150 miljarder klädesplagg per år och nästan alla hamnar till slut på soptippen eller bränns upp. Det snabba modet har gjort att modeindustrin idag står för 10% av världens totala koldioxidutsläpp. Bara oljeindustrin har ett större avtryck. Här behövs helt enkelt nya fräscha perspektiv. Och som tur är finns de. Vi träffar här Patrik Lundström som är vd på Renewcell, ett företag som gör modebranschen cirkulär. Återanvändning av kläder på riktigt. Vi spelar in det här samtalet på Bynsov Business Growth Forum i Sundsvall, som är en nationell arena för framtidens tillväxt där målet är att stimulera nytänkande, tillväxt, gemenskap och framtidstro. Så vi tackar Bynsov som gör det här avsnittet möjligt. Vi får här inblick i Patricks och Renewcells värld, en bransch som spås ha oerhörd tillväxt de kommande åren. Och ni kommer få lyssna på lite siffror här senare. Mindblowing, alltså mindblowing, vilka möjligheter. Men kanske viktigare ändå, Renewcell står för ett konkret, lönsamt och smart koncept som faktiskt på allvar kan bidra till att lösa vår tids största problem, klimatet. Så vi ger er Renewcell och ger er Patrik Lundström. Välkommen till vår podd, Patrik.
Stort tack.
Hur är läget?
Jo, det är bara bra. Trevligt att vara tillbaka i Sundsvall. Jag är här rätt ofta i och för sig, men det är jättehärligt att vara här.
Du befinner dig på ett fysiskt event, Bynsov. Bynsov här i Sundsvall just nu och du ska upp på scenen om någon timme och prata om ditt företag. Men vi fångar ju dig här nu innan och kasta in dig i poddstudion och ville liksom fånga in läget med dig lite grann. Men kan inte du berätta, Patrik, lite grann om vem du är?
Ja, Patrik Lundström heter jag då och min bakgrund är väl egentligen att jag har läst kemiteknik på Tekniska högskolan och sen så har jag läst en MBA på Handels. Mm. Sen har jag egentligen jobbat utomlands mestadels av mitt liv, så att jag har jobbat för stora organisationer som General Electric och DSM och sådana bolag. Och då har jag bott 10 år utomlands, bland annat Tyskland, Holland, Mexiko, USA och på andra ställen också. Så att egentligen den internationella arenan och de internationella marknaderna, det är väl där som jag har rört mig mest, så att säga. Mm.
Och Renewcell då, som du företräder, vad är det för någonting?
Ja, men Renewcell, vi tar in då textilier, bara textilier, och sen så gör vi en dissolvingmassa utav det. Mm. Och den dissolvingmassan använder man sen för att göra viskos eller modal eller lyocell. Så att vad vi har kommit på, eller vad egentligen forskare på Tekniska högskolan kom på, det är hur man gör cirkularitet i modeindustrin.
För den tänker jag, varför gör ni det här? Jag tänker, vi på något vis är ju medvetna om att det är ett stort problem. Vi ser att det tillverkas mycket kläder. Det är begrepp som liksom fast fashion cirkulerar. Men om man skulle beskriva i data eller siffror, hur stort är det här problemet?
Ja, men det är ju enormt egentligen. Alltså vi ska väl egentligen börja i den änden att vi har en... Vi har 3 stora fibrer i världen idag. Det är polyester, det är bomull och det är viskos. Polyester, det är olja. Pumpa upp olja och sen så kör man det genom värdekedjan en gång och sen så läggs det på deponi eller bränns. Och den polyestern som vi tillverkar, den bidrar väldigt starkt till mikroplaster i haven, men också koldioxideffekten. När det gäller bomull då, så är det ju också samma sak egentligen. Vi använder enorma monokulturer för att skapa bomull, så att säga. Och sen så kör vi det också genom värdekedjan en gång och sen så lägger vi på deponi och bränner upp det. Och bomull är en väldigt härlig fiber att ha på sig, men den drar enorma resurser. Både när det gäller vatten, men också gödningsmedel och även pesticider. För det här är monokulturer. Och Ta till exempel Aralsjön, den är borta. Och den är borta på grund av då bomullsodlingarna i Uzbekistan och Kazakstan. Och vi har andra områden i världen också där bomull har ett jätteproblem. Och vad vi gör då på Renewcell, vi skapar cirkularitet. Så att istället då för att utarma, vilket vi gör, vi pumpar upp olja, vi odlar då bomull och sen så kör vi det genom värdekedjan en gång på deponi och bränner det. Så vad vi gör då, det är att vi skapar cirkularitet. Det vill säga vi tar in då bomullskläder i vår process och sen så kan vi då återvinna det här om igen. Ja. Så att det här är att skapa cirkularitet inom modeindustrin är viktigt för hela den här omställningen som vi håller på med i världen idag. Så att det är viktigt så att säga.
Vi snappade upp där ett begrepp cirkulos. Jag vet inte om jag uttalar det rätt här. Det är ju då rankas på Times och jag topplista som en av de liksom 100 bästa uppfinningarna i världen. Vad är det för någonting?
En sån där utmärkelse blir man ju enormt stolt över naturligtvis. Det är ju jättehärligt att få. Cirkulos är vårt varumärke på den dissolvingmassa som vi gör från 100% textil. Mm.
Jag ska testa, jag fångar upp några andra begrepp här och jag drar lite snabba killgissningar och så får du liksom sabla ner dem.
Ja.
Men monokultur, det innebär att det odlas för lika. Alltså, så att det är det biotopen? Är det liksom...
Ja, det är biotopen. I sådana fall, så, alltså en monokultur, det är att du odlar bara bomull.
Ja, precis.
Och det drar ju då till sig väldigt mycket insekter och svampar och så vidare. Och det till följd då innebär att du måste använda väldigt mycket bekämpningsmedel. Och sen utarmar man då marken med samma näringsämnen. Det vill säga du måste också göda de här markerna väldigt mycket, vilket sen då läcker ut då till hav och till sjöar och vattendrag.
Jättebra. Det var inte en så hård nedsamling. Jag var hyfsat på rätt ballpark.
Ja, men en
till där då, det är ju bomull. Alltså cellulosa verkar vara någon nyckel i det här. Och bomull, frågetecken, innehåller ju då cellulosa eftersom det är en växt, eller? Tänker jag rätt?
Ja, det gör du verkligen. Allt grönt runt omkring dig kan du säga är cellulosa baserat. Och det finns ju i ved och det finns i bomull och det finns i blad och allt möjligt. Så att cellulosa är ju det är det som är själva grundstenen i allt det som växer runt omkring oss.
Just det. Ja. Mm. Men då får jag ihop det.
Men en sak tycker jag, som jag tycker är så spännande mer också, om man tar det här cirkulos, jag får se om jag uttalar det här rätt nu igen. En uppfinning. Men det är också bara ena sidan av myntet. Jag tänker den andra är också att verkligen skala den här innovationen så att den blir liksom disruptiv. Det är, läs in lite grann er mission och den resa som ni är uppe i just nu. Alltså att verkligen från labbet när man har upptäckt det här till att verkligen få upp det på full liksom, industriell skala. Var är liksom, hur går den resan?
Ja, men alltså vi ska börja med lite siffror faktiskt om jag får.
Ja,
vi har ju då, om du tittar på textilindustrin idag så är det ungefär 110 miljoner ton textilfiber som produceras i världen idag. Och det består då till största del utav polyester och bomull. Och till viss del viskos. Den här 110 miljoner tonen då är prognostiserad att växa till 160 miljoner ton under det här årtiondet. Mm. Och det är på grund av att vi växer, att vi får in mer och mer människor in i medelklass. Alltså vi lyfter människor från fattigdom in i medelklass. Mm. Och en av de första saker som de faktiskt vill göra, det är att klä sig också som medelklass.
Såklart.
Och vad vi hamnar då, det är att vi måste då se till att för att jordens resurser ska kunna räcka till och att vi ska göra den här omställningen så måste vi börja jobba med cirkularitet. Och i det här då så bygger vi nu här i Sundsvall vår första storskaliga process och det är 60 000 ton. Men 60 000 ton utav 110 miljoner ton, det är alltså 0,05% av världsmarknaden. Mm. Och då det är 0,5 promille. Mm. Och sen ska vi då vara 360 000 ton per 2030, har vi sagt. Då. Mm. Och det är alltså 0,2% av världsmarknaden. Och det blir alltså då 2 promille av världsmarknaden. Så det finns hur mycket som helst att växa på. Under de här 10 åren då så ökar ju då marknaden från 110 som vi sa till 160 miljoner, 50 miljoner ton. Mm. Och vi kommer under den här tidsperioden då bygga 360 000 ton eller kanske mer, vi får se. Men saken är den att att skapa cirkularitet kräver också att vi bygger den här typen av fabriker. Mm. Och vi bygger, ser till att vi skapar då, fabriker och även produktionskedjor och distributionskedjor för hela den här cirkulariteten. Så det är en stor omställning som vi måste göra. Och på engelska kallar man det här för steel in the ground. Mm. Det är inte IT. Vi klarar inte att göra det här med en ny app. Liksom. Vi klarar inte att göra det här med ett nytt Klarna. Nej. Utan det här måste man bygga fabriker för att klara de fysiska flödena utav, utav då produkter. Och då är det inte bara textilier. Och här så brukar jag också ibland prata om att, jag menar, om du tittar på en utav, jag tror faktiskt att den största makrotrend vi har i världen idag, det är nog hållbarhet och att vi måste klara de här 10 åren. Vi måste ställa om världen på 10 år. Det finns inte en statschef, det finns inte en vd som inte pratar om det här. Okej, Donald Trump och Bolsonaro kanske va. Men jag tror att det här är mänsklighetens största utmaning just nu som vi har att ställa om på de här 10 åren. Men på toppen av det då så innebär det ju då att då måste det till bolag som då Renewcell och andra att göra den här omställningen. För att i slutändan politikerna kan bara skapa så att säga, förutsättningarna. Mm. Men i slutändan så är det ju då bolagen som måste göra det. Och här i så ligger världens mest fantastiska affärsmöjlighet. Mm. Så att jag tror att det är entreprenörer och bolag som kommer lösa den här miljökrisen. Och här behöver vi hjälp från politiker, men vi behöver också hjälp från investerare. Liksom. Och här ser vi också att det har ju svängt om något enormt i även investerarkretsar. Larry Fink på BlackRock pratar ju om det här också.
Exakt.
Så att överallt så är den här makrotrenden som jag pratar om, det är nog den starkaste makrotrend vi har i världen idag.
Mm. Jätteintressant och mycket att plocka upp. Men jag tänkte veva lite grann i affärsändan av det här. Jag tänker, och återigen, det här får du ju rätta mig Patrik, men att ni ju inte som single player bara att göra i materialet här känner jag inte räcker, utan det måste ju finnas ett gränssnitt mot er där andra aktörer hoppar in och kanske gör förädlingen. Det är kanske frågan här. Blir förädlingen av era material, blir den annorlunda eller kan vem som helst hoppa in och göra mode på det som ni producerar idag?
Alltså en av de delar i Renewcell som gör att vi kan skala väldigt fort, det är att vi gör dissolvingmassa. Och dissolvingmassa finns idag. Det finns viskosproducenter ute i världen. Mm. Mm. Och våran produkt är en drop-in-produkt i deras produktionskedja.
Befintliga
produktionskedja. Så då går det fort att skala. Vad vi behöver också, det är ju då att naturligtvis de andra delarna i produktionskedjan liksom, anamma det här. Men vi ser samtidigt att varumärkena, de är ju extremt pressade utav konsumenter, myndigheter och så vidare, att ställa om. Och här anledningen till att vi bygger den här anläggningen är att vi har inte tillräckligt med kapacitet för att supportera alla varumärken.
Det som redan ett behov som redan existerar i marknaden alltså.
Ja, precis.
Coolt.
Om man går lite, om vi rör oss liksom uppströms i det här då. Man brukar ju prata om produkter och nu pratar du appar och vi tar mobilen då, att man ska liksom design for disassembly, att man ska kunna göra mer cirkulära lösningar av det här. Vad kan det bli i framtiden, tänker jag? Hur kan man påverka det så att ni kan återvinna mer? För jag tänker, för allt kan inte återvinnas, tolkar jag.
Nej, allt kan inte återvinnas. Speciellt polyester är svårt att återvinnas, i alla fall för oss. Så att vi vill ju gärna ta emot cellulosa-baserade fibrer. Så att vi tar emot bomull och så småningom då kommer vi också ta emot viskos, så att säga. Mm. Och här i så ligger just att designers och varumärken också, att de börjar design for circularity.
Ja, men exakt.
Och här, jag ser att det blir ju viktigare och viktigare också i deras marknadsföring. Mm. Att det här plagget är designed for circularity. Ja. Och sen så kan man då ta tillbaka det plagget och göra om det om igen, så att säga. Och här så har vi jag ser att till exempel Levi's ligger långt fram i det här. Vi har H&M ligger långt fram. Mm. H&M får ibland, tycker jag, lite oförtjänt mycket stryk i de här frågorna. Mm. För att de är faktiskt ett av de varumärken som trycker på hårdast för att skapa då hållbart mode. Och de är ju stora och starka, och så att de skapar ju framdrift, båda de här varumärkena. Och vi har även då ett letter of intent tillsammans med Inditex och så vidare. Så vi jobbar med de största varumärkena. Och vi ser ju att de är ju superintresserade av att börja då skapa den här design för circularity.
Jättespännande.
Och direkt så blir man ju sugen då på ett datum, ingen press nu då, men när kan vi ta bort den här design for circularity ur vårt mindset? När är det liksom så himla standard så att det blir som syre? När är vi där?
Ja, här är ju min gissning lika bra som din gissning är på sen. Men jag skulle vilja säga, jag menar, rent... vi måste klara det här på 10 år. Det måste gå fort. Min uppfattning är trots allt att vi har spenderat 20 år och inte gjort så mycket som mänsklighet. Och vi har pratat på de här COP-mötena och vi politiker pratar och företag pratar och så vidare. Nu har vi bara 10 år på oss och för att klara 1,5-gradersmålet och 2-gradersmålet och så vidare. Och dessvärre, så om vi fortsätter på det här viset så är det säkert att vi kommer landa uppåt en 3, ibland vissa prognoser säger 4 grader. Och dit får vi bara inte komma. Nej. Men är det någonting som vi som mänsklighet är duktiga på, det är att lösa stora, svåra problem.
Absolut.
Och det här kommer vi lösa om vi sätter fart. Och det var jag ute efter lite grann, och komma tillbaka till din fråga där, det är att vi måste sluta prata om hur jag gör. Vi måste börja bygga de här fabrikerna. Vi måste liksom komma framåt i alla processer. Det måste gå fort. Och därför säger jag ju det, att det här måste lösas inom 10 år. Så min gissning är då per 2030 så kanske vi kan sluta och tänka på det. Om vi sätter tryck då som konsumenter, och både på våra politiker, bolag och även som konsumenter.
Skitbra.
Den här omställningen då, tillbaka också till det där jag är inne på med liksom skalbarheten. Om vi leker med tanken att det sker ett skifte i mindset och det kommer ett tryck från politiken, så torde ju den här svängningen gå betydligt snabbare. Det vill säga att vi får en form av exponent i förändrat beteende. Och där är jag lite intresserad i att liksom, ni bygger ju fabriker, fysiska ting som då ska kunna klara av den här omställningen. Får man liksom sätta en exponent på storleken på fabriken? Alltså, ni måste ju verkligen bygga för den här skalbarheten. Hur planerar man för någonting som man vet kommer bara ha en exponentiell utveckling, är väl egentligen frågan.
Ja, man måste jobba parallella arbetsströmmar, och dessutom så måste man ha väldigt mycket bra partners med sig. Och här är det ju liksom att vi jobbar ju med några av de bästa ingenjörsfirmorna och också standardutrustning. Så att vi bygger inte ny utrustning då, så att säga, utan det här är standardutrustning då som vi köper in och så vidare. Men samtidigt då så finns det en trend i världen, och det har man ju inte minst sett här i Sundsvall, att tryckt papper går ju ner år efter år. Va? Och det skapar också möjligheter då för ett bolag som Renewcell att kanske komma in och skapa nya arbetstillfällen. Som vi har gjort här tillsammans med SCA på Ortviken. Och det finns ju på andra ställen i världen också. Så att hela den här infrastrukturen, det vill säga byggnader och vakt och perimetrar och staket och alla sådana här saker, de finns oftast redan på plats. Och det gör ju då att vi kan skala extremt fort, för att den delen finns, infradelen. Sen handlar det ju liksom om att köpa upp maskiner och så vidare och ställa in de här maskinerna. Och även då anställa duktig personal. Och här har ju vi, alltså i Sundsvall har vi haft... lite tur faktiskt, och faktiskt en möjlighet att få etablera oss här, för att vi har väldigt mycket duktiga människor som kan den här typen av industri. Vi har redan anställt de flesta utav, så att säga, och här vi är gudabenådade att vi har fått möjlighet att anställa den typen utav duktig kompetens och plocka upp den då ifrån någonting som faktiskt har tyvärr börjat vara på nedgående då, som det har blivit med tryckt papper.
Men jag tror att du svarar lite grann på en fråga som vi var nyfikna på, Andreas. Det var ju just valet av Sundsvall. Och jag tror också att den här... liksom, vi får lite high five från det här nu. Liksom, just att Sundsvall är bra, att bra, verkar vara ett bra läge då. Och jag tror att den high fiven är också tillbaks. Så det finns ju, för en sån här typ av industriort så är det ju sorg när liksom när Ortviken lägger ner, och att det då väldigt snabbt kunde bli för oss då en ny aktör som kom in med framtidstro och hastighet och liksom någonting som faktiskt är varaktigt, som aldrig kan sluta skala i princip, pratar vi ju nästan om här. Är det sån, är det expansionsplanen? Är det så ni tänker att ni ska skala framåt?
Ja, absolut. Och här tror jag att också man måste också ge en high five till SCA och Ulf och Ole då, som har varit med i de här förhandlingarna. Och det har ju varit ett intresse från deras sida att vi ska komma till Sundsvall. Och så att vi har blivit väldigt, väldigt väl mottagna, och vi har hittat ett väldigt fint, bra samarbete tillsammans. Mm. Och här i så... när det då handlar om Sundsvall så vi har fantastisk personal, som jag sa, tillgång till det. Men det finns andra faktorer också som är viktiga att lyfta. Och det är ju det att i och med att Ortviken lägger ner, då får vi ju då en anläggning som är redan där. Ja. Hela vattenreningen finns på plats. Mm. Färskvatten in är bra kvalitet, och det är viktigt i den här processerna. Ja. Vi har hållbar, relativt billig energi i den här landsänden, så att säga, från svensk vattenkraft. Och vi har då hela infrastrukturen som jag var inne på. Det här gör ju att vi kan skala den här typen av verksamhet snabbt, men också med relativt låg risk. Och sen är det ytterligare en faktor, det är den här Tunadalshamnen. Det är ju fantastiskt att ha den så nära. Jag menar, vi kan ju köra då lastbil på, jag vet inte om det tar 5 eller 10 minuter att köra och börja ladda upp då produkt på fartyg som då kan transporteras över hela världen. Och då ska man också veta det att fartyg är faktiskt rätt miljövänliga. Ja, om du tänker på koldioxid per låt säga ton eller någonting sånt, så är det en att du ska skicka då med lastbilar. Så att här, det var också en väldigt viktig anledning till att vi la oss här. Och vi har fått också ett bra samarbete med landstinget och även miljöprövningsdelegationen och så vidare. Så att vi känner oss väldigt väl mottagna, och det oerhört viktigt för ett bolag som oss att känna sig välkommen när man kommer då med en investering på över 1 miljard. Ja, så känner man sig ovälkommen, då kan ju hela investeringen falla.
Absolut.
Och där uppfattar jag i alla fall att vi är välkomna, och det gör ju att vi vill att det känns väldigt bra att vara här och vill fortsätta och expandera, så att säga.
Jag såg de här rutterna. Det blir ju lite den nya sidenvägen då, tänker jag, med båtarna som går härifrån. Och jag vill säga det också, du är varmt välkommen till Sundsvall.
Stort tack.
Patrik, det har varit en ynnest att ha dig som gäst i podden. Jag önskar dig lycka till här på scenen och på den fortsatta resan.
Stort tack.
Tack. Hej.
Ja, stort tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni plockar upp något intressant i samtalet med Patrik. Det gjorde definitivt vi. Gillar du den här typen av samtal där vi pratar med Nordens ledare, tänkare och kreatörer? Ja, men då kan det finnas annat i vår katalog som kan intressera dig. Så varför inte Helene Barnekow, som vi också pratade med just under Bins of Business Growth Forum i Sundsvall. Det avsnittet heter 10.06 Helene Barnekow, hållbar omställning på jobbet, och släpptes den 17 oktober 2021. Så scrollar ni i listan på sajten, eller om ni prenumererar på Kjellander Björk, så finns det direkt i er favoritpodcastspelare. Missa heller inte andra samtal vi har haft i samarbete med Bynsov, exempelvis Framtiden för Kina med Fredrik Sjö. Det avsnittet heter 08.26 Fredrik Sjö, 11 januari 2021 släpptes det. Så återigen, stort tack för att ni har lyssnat. Dela gärna era tankar med oss.